Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Från mina dagar som kryptoreporter så prenumererar jag fortfarande på väldigt mycket kryptonyhetsbrev.
Mm, okej.
Okay. Och det är här för underbart. Man slutar aldrig häpnas över vad de kommer på där borta.
Finns de kvar, de här breven?
Oh ja, verkligen. Nu fick jag till exempel då The Daily Edge. Det är så att dagligt och ibland kommer det fler gånger om dagen om kryptovärlden. Headlinen: Vector Reserve is introducing VETH, enkel VETH, DeFi's first liquidity position derivative, LPD. Use LRT's LST to mint ETH and Vector will pair them into liquidity positions to boost your yields via additional LP fees, DEX emissions and soon superfluid staking. Alltså, det här är ju, alltså det är sån brutalt avancerad finansiell produkt. Alltså motsvarigheten kanske, alltså att ha ett derivat kopplat till en likviditetspool. Alltså det kanske är, i Stockholm är det kanske två personer som arbetar med, liksom i finansvärlden, med den typen av finansiella produkter, i min gissning.
Men jag trodde också att allt det hade försvunnit.
Ja, man trodde ju det. Men nu är det tillbaka, vet du. För nu är Bitcoin över 40 000 och Ethereum över 3 000 och sånt där. Så nu kommer de igen. Tokens kopplade till likviditetspooler. Vad det nu betyder.
Säkert något viktigt.
Säkert. Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Jag heter Jakob Bursell.
Du drog ju ganska stora växlar förra veckan på att Roger Akelius skulle köpa Academedia.
Ja, det var ingen bra hyllliv på den spaningen.
Nej. Förändra svensk skola för alltid var väl andemeningen i din. Liksom, ja. Men alla som drömde om att en riskkapitalist skulle vara den som sätter stopp för vinstuttag ur offentligt finansierade skolverksamheter, de fick loma hem med svansen mellan benen.
Mm, verkligen.
Superkort för de som inte hörde förra veckan eller läste om det. Roger Akelius, känd investerare, han lade ett bud på skolkoncernen Academedia som ägs av ett bolag som heter Mellby Gård.
Ja, inte hela, men en fjärdedel typ.
Ja, precis. Tanken var att han via sin stiftelse skulle köpa mer än 24% av aktierna i Academedia för knappt 1,7 miljarder. Och i och med det så skulle han då ha blivit huvudägare till drygt 700 skolor med 20 000 lärare och 100 000 elever. Han gick direkt ut och sa att han inte tyckte att skolor skulle dela ut pengar till aktieägare, utan han vill istället öka lärartätheten och minska elevgrupperna. På den fruktansvärda nyheten att en skolas ägare ville driva skolan lite bättre så tokföll aktiekursen, och Mellby Gårds ägare och grundare vill då häva affären, vilket de fick eftersom, och nu citerar jag Akelius, Rune och Johan är mina vänner, så svaret var enkelt. Ibland anklagas ju de svenska friskolesystemen för att vara korrupta, med politiker som sitter i styrelse för olika bolag och pengar som delas ut till höger och vänster och dålig regel efterledande och sånt där. Men man måste ju ge det här systemet att det har verkligen satt sig hårt. Det är nu så etablerat att inte ens någon som köper det fair and square får köpa det för sina kompisar om personen vill börja driva det på något annat än strikt affärsmässiga grunder. Då har man verkligen lyckats etablera ett system.
Jag håller med. Och jag har verkligen funderat nu efter helgen vad tusan som hände där bakom kulisserna när den här affären stoppades. Och jag tyckte också att det lät lite märkligt att då de andra aktieägarna skulle ha liksom hört av sig till de de här säljarna, Melby Gård, och sagt typ att nej, men vi blir ledsna nu när ni säljer till någon som inte vill dela ut pengar. Och så frågade jag en person som har lite bättre koll på sånt här än vad jag har. Och han trodde att det var, det här är olika fonder, för det är typ inte så många riktiga människor som äger akademier, det är olika fonder. Och de har köpt det här med en väldigt så här tydlig kalkyl om att den här utdelningen måste komma, annars kommer deras typ så kallade investeringscase att inte falla ur, liksom, eller ska säga.
Men skulle det då bli så att Melby Gård skulle få så för dåligt rykte som typ ägare och säljare att de här fonderna inte skulle göra affärer med dem igen, och därför ringde de upp Akelius för att häva köpet?
Det är det jag skulle vilja veta.
Jag menar, det kan ju inte vara olagligt för Melby Gård att sälja bara för att det skulle bli en dålig affär för några fonder. Alltså även fonder måste ju få göra dåliga affärer.
Ja, men verkligen. Och liksom det fina med kapitalismen är att det är väldigt tydliga spelregler. Det är en demokrati, det finns bolagsstämmor. Man liksom fattar demokratiska beslut.
Ja, precis. Och det är en demokrati där en krona är värd en röst, typ. Och Akelius har väldigt många röster och skulle kunna därför upphäva ett system,
ja, men precis,
som han vill. Ja. Men fair and square då.
Och investerar man i sådana här verksamheter så finns ju den risken att det kommer en människa och ändrar premisserna för verksamheten. Men det, ja, det gillades ju inte.
Tydligen inte då. En annan kanske inte superbra affär. En av Sveriges största finansiella masspsykoser har ägt rum och tagit slut efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition, eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension, och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man ju också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på, för liksom, man kan tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, man vill ha lite konkurrens, och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska, ja, men typ spara pengar genom att avgifterna blir
låga. Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring. Det heter världens bästa sparform, frågetecken. Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem. SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon, om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar, vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället, ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
I
veckan, lite oväntat, så sparkades vd:n för det börsnoterade företaget Storskogen, Daniel Kaplan. Mm-hmm. Och då tänker du, har vi blivit bolagsanalyspodden nu?
Jag vet inte, har vi? Ska vi ta emot oerhört?
Nej, men det här är en historia som är kul att känna till och som man liksom kan lägga till den svenska ekonomins kanon. Kan man säga att ekonomin har en kanon?
Absolut, verkligen. Krygekraschen till, vad heter det, sa du? Storskogen.
Storskogen.
Ja.
Mm. Mm. Om jag säger IT-bubblan, då säger du kanske något bolag.
Ja, man säger väl bo.com, antar jag.
Mm. Framfabbet annat. Ja. Och pratar man liksom finanskrisen och den eran, då säger man...
Ja, det är ju flesta amerikanska banker man tänker på. Men kanske i Sverige är det väl HQ kanske?
Precis, de kom där samma veva lite senare.
Ja, HQ Bank.
Och om jag i framtiden säger den stora bubblan 2021, liksom nollräntebubblan, då kommer många säga SBB och Storskogen.
Mm.
Ett bolag som gjort miljonärer till miljardärer, som gjort miljardärer till miljonärer lite senare i händelseförloppet.
Mm.
Ett bolag där aktiekursen nu är ner 90% och där grundaren och vdn nu fick sparken och där finansmedia i veckan gör bokslut och säger att fiaskot är fullbordat. Och jag tänkte att vi ska ha en kort historik för att man ska kunna berätta det här på liksom nästa dejt.
Mm. Min tjej tror jag sitter på nålar.
Daniel Kaplan, eller Kaplan, han är arvtagare i den här Kaplan-familjen. Kan du hjälpa mig med uttalet här?
Kaplans, sa man där, om det auktionshuset vi pratar om alltså.
Precis.
Ja.
Och Daniel själv då, han är serieentreprenör, grundare av Tradera.
Mm.
Lite kul.
En annan, han går i familjens fotspår, fast digitalt.
Precis. Stort nätverk, jag tror kanske det är gamla pengar om man ska parafrasera vad en kvällstidning hade skrivit. Vi är inte sådana. Och runt 2010 så håller han på att investera i en massa startups, men tröttna på det här.
Mm.
Och då pratade jag med min granne Ronny Bergström och han var styrelseordförande för ett antal bolag uppe i Norrland. Och han sa just det att nej, men de är jättefina bolag, det är vettiga människor, långa kundrelationer, de vet vad de håller på med. Men vet, barnen har flyttat därifrån, de vill inte åka tillbaka och böja plåt i källaren och... Det är för stort för personalen att ta över och för litet för private equity och för växer inte tillräckligt snabbt för tillväxtinvesterare och generellt för osexiga branscher för venture. Så att då fanns det ju, öppnas det ju liksom affärsmöjligheter där att köpa fina bolag till rätt pris.
Tack snälla.
Då har du lyssnat på Antilolololololol.
Så Daniel Kaplan och några vänner tar in pengar och det är väl här då nätverket kommer till sin rätt. Från folk som Carl-Johan Persson, H&M, Carl-Johan Bonnier, Bonnier, Peter Settman, Ronny och Ragge, Bengt Brown som är någon slags kändisfinansman, Peter Wallenberg, ja men du hör.
Ja.
Och så börjar man köpa bolag, lönsamma bolag i alla tänkbara olika branscher. Det här får ju då noll uppmärksamhet i media de första 7-8 åren och det är liksom efterhand svårt att veta om det här är storytelling eller strategi. Men när Daniel Kaplan till slut berättar om bolaget i media 2021 så berättar han att i kontrast då mot andra liksom klassiska riskkapitalbolag så går Storskogens affärsidé på att köpa bolag, äga dem för evigt och sen bara låta dem sköta sig själva.
Mm, det är inte så här, nu ska vi ta förluster i 6 år och sen kommer jättemycket pengar och då kan vi kränga dem.
Nej, precis. Han säger också att det finns typ en arrogans i Sverige där riskkapitalister tror att de vet bäst. Någon slags Stockholm-centrering.
Mm.
Medan han tänker att det är entreprenören som vet bäst.
Mm. Okej, och vad är det för entreprenörer han investerar i då? Alltså vad är det för bolag som han köper? Vad är Storskogen om du förstår vad jag menar? Alltså vad är det för företag han lägger på hög?
Mycket berättigad fråga.
Ja.
Om man tar ett klassiskt riskkapitalbolag så är ju idén att köpa typ alla handelsträdgårdar i Sverige.
Mm. Alla veterinärer gjorde ju någon, tror jag, H&M Maravinge.
Ja, men precis. Ja. Sånt finns också. Och så samordnar man inköpen, man liksom likriktar produktutbudet så att alla säljer liksom en Benjamin Fikus och en kratta.
Mm.
Och så stoppar man in allt samma affärssystem, man gör sig av med all överflödig personal och sen sätter man allt upp på börsen.
Ja.
Det här kallas för värdeskapande i liksom riskkapitalvärlden.
Ja, och ibland så är det ju typ... Lite väl cutthroat kan du ju få kritik för och att det allt blir väldigt likriktat. Men å andra sidan så är det ju, alltså man får ju stordriftsfördelar.
Verkligen, det är hela affärsidén.
Ja.
Men den typen av riskkapitalbolag, de klassiska, de är ju kontrollfreaks. Storskogen var det mjukare och snällare liksom, investeringsbolaget. Idén var mer liksom att köpa de här bolagen, sätta vd:arna för bolagen i samma rum och sen bara se om något händer. Typ som ett dejtingprogram. Så de köpte exempelvis ett golvföretag i Växjö och sen såg ledningen i bolaget en möjlighet att köpa andra golvföretag. Och vips hade Storskogen köpt 6 nya golvföretag och så hade man monopoliserat den svenska golvdistributionsmarknaden. Mm. Så till slut 2021 så ägde man bandvagnstillverkare, smyckesbolag, småhustillverkare, hönserier, alltså någon slags äggkläckningsverksamhet.
Okej.
Grossister till djuraffärer, hårvårdsproduktsdistributörer. Alltså det är ju totalt orelaterade verksamheter.
Ja, jag kan inte komma på en enda sak som en äggkläckare har gemensamt med en hårvårdsproduktsdistributör.
Du ser inte synergieffekten riktigt.
Man kanske kan typ förhandla ett gemensamt elavtal eller någonting, jag vet inte.
När det här bolaget till slut hamnar på folks radar 2021, de har köpt 200 bolag som tillsammans omsätter 9 miljarder kronor. Men det som står ut här, det kanske inte är den brokiga buketten man har skapat, utan hur snabbt Storskogen har vuxit. Alltså man köper 40-50 företag om året. Det är ju helt sjukt om man tänker på det. Och de börjar expandera i utlandet, man köper bolag i England, Tyskland, man ska in i Singapore. Alltså ingenting kan stoppa den här förvärvsmaskinen som plötsligt sysselsätter liksom 100 M&A-experter på Blasieholmen och sånt där.
Men du, även om det är massa rikingar och citat gamla pengar, slutcitat, bakom det, det är ändå mycket pengar som ska till för att köpa 50 bolag om året.
Absolut, om man gör det här med banklån då.
Mm-hmm.
Så 2021 har man drygt 3 miljarder i lån från banken. Men det är fortfarande en tid då räntan var extremt låg.
Mm.
Och så är det dags att sätta det här till slut på börsen. Man pratar ju fortfarande om Telia som landets största börsnotering som orkestrerades av staten. Det där du poddat om ju.
Visst.
Men noteringen av Storskogen, den blir då den tredje största i svensk historia, räknar man. Storskogen ska ta in 6 miljarder i nytt kapital och värderas till runt över 50 miljarder kronor. Man anlitar de bästa rådgivarna som ska sälja det här till svenska folket. Det är namn som Carnegie och JP Morgan och Goldman Sachs och Nordea och Swedbank. Alltså typ alla banker som finns får betalt av Storskogen för att marknadsföra den här aktien.
Mm.
Och så har man jättenamnkunniga investerare som är med och backar det här. Det är AMF, pensionsbolaget. Det är så här lite högprofilerade fonder som Kliens och Lannebo och Odin Fonder och Spiltan. Och den här Daniel Kaplan själv, han ska köpa aktier för 150 miljoner kronor i noteringen.
Ah.
Börsintroduktionen äger rum 7 oktober 2021. Och aktien går upp 30% första dagen.
Det är ganska ovanligt, va?
Ja, men det är ju en braksuccé.
Ah.
Och det spekuleras vilt i att Storskogen ska liksom lyckas med det här omöjligt att bli världens första globala serieförvärvare, som det kallas.
Ah.
Alltså, sky is the limit.
Men jag måste bara fråga lite mer, för att det känns som att du brushade förbi det här med vilka synergieffekter det finns och inte. För att vissa synergieffekter verkar ändå finnas, och det är som att de är typ en... De kommer ju rimligtvis inte bara köpa en hårvårdsdistributör eller vad. De köpte ju 6 stycken golvgäng, sa du.
Mm.
Alltså, till slut blir det väl bara som att man är en koncern. Alltså, jag vet inte, på samma sätt som kanske Unilever eller någonting. Fast de kanske bara gör mat.
Jo, men ofta i sådana här förvärvsbolag så finns det typ nischer som man fokuserar på.
Mm.
Så här, vi ska bara köpa affärssystem för veterinärer.
Mm.
Och så ska man äga den marknaden och ha ett monopol här.
Ja.
Det här var ju något helt annat. Det var ju mycket brokigare. Men man tänkte typ att bara tack vare storleken på det här så kommer man ändå få ett ganska stort inflytande över vissa branscher. Och det kommer finnas möjlighet att nå de här skalfördelarna trots allt.
Ja.
Men inom massor med olika områden.
Och då är det bättre.
Och så berättar Daniel Kaplan också i olika intervjuer hur man typ tänker att om du har köpt ett företag av någon entreprenör i Norrland och så köper man ett bolag i samma bransch i Skåne, då kan de typ bara lära sig av varandra och så utvecklar man lite så här best practices och så till slut så kan de samordna sina inköp och liksom de här så kallade synergieffekterna ska liksom komma med åren, men de ska ske mycket mer liksom inom situationstecken organiskt än när ett vanligt riskkapitalbolag köper bolag.
Jag fattar. Men okej, de ska bli världsstörst på att köpa bolag. Det är så kul att det är en skill, men det är klart, jag fattar att det är en skill. Det bara låter inte som att det är typ en skill att köpa ett bolag.
Ja, men det är väl en process man ska typ ha och som ska funka. Och sen så måste man också vara i en position där man får många erbjudanden där folk kommer till en och vill sälja sina bolag.
Ja. Ja.
Men det finns ju då folk som anar lite oråd här 2021. En fondförvaltare säger till DI då lite buttert: vad är egentligen rörelsen i det här? Alltså, man kan ju inte vara expert på allt.
Nej.
Och Rickard Bråse, som är en ganska känd aktieskribent i Dagens Industri, han säger, han kallar det här för liksom ett partifinansiell blindbock.
Vänta, vad är blindbock? Det är någon sån barnkalaslek.
Ja, men man sätter typ en ögonbindel och ska man fånga de andra i rummet.
Ja, cool. Okay. Ja, ja. Ja.
Men den här Storskogen-aktien, den fortsätter gå upp under 2021 och kostar under en tid över 60 kronor, vilket värderar bolaget till över 100 miljarder kronor. Och sen vet vi vad som hände. Inflationen stack, räntan gick upp och Storskogen-aktien gick ner.
Ja.
I ett år har den gått ner.
Mm.
I princip vecka för vecka. Och nu i veckan då, med aktiekursen på runt 5 kronor, så fick Daniel Kaplan, som det heter i media, gå på dagen.
Ja.
Så det intressanta tycker jag här är att Storskogen, det är ju liksom inte ett krisbolag. Alltså det här Bo.com och HQ Bank och allt vad det är, Lehman Brothers.
Ja. De förlorade ju miljarders miljarder.
Men de kommer ju gå till historien för att de i princip försvann.
Mm.
Men Storskogen omsätter 36 miljarder och de tjänar en miljard trots att liksom räntorna är mycket högre.
Att de gör vinst.
De gör vinst fortfarande. Så det är på sätt och vis en otrolig prestation av den här Daniel Kaplan.
Årets vd, låter det som, eller?
Jo, men att han har satt ihop det här på 10 år, det är ju ofattbart egentligen.
Ja.
Utan Storskogen går ju snarare till historien nu som det kanske tydligaste exemplet på den liksom ofattbara masspsykos som rådde under ett par år då räntan var noll. Och då Sveriges smartaste finansiella hjärnor, alltså fonder, pensionsbolag, banker, rådgivare, alla trodde att träden i den här Storskogen skulle växa till himlen och att aktien liksom skulle bara fortsätta gå upp.
Ja.
Men jag tror att när liksom historien nu skrivs och man gör det här bokslutet för Storskogen så tror jag skuggan i väldigt hög utsträckning liksom faller över alla banker och rådgivare och liksom alla de som bidrog till att den här spekulationsbubblan som uppstod runt den här aktien.
Mm.
Och det är klart, bolaget finns kvar, men det är ju väldigt många människor som har förlorat väldigt, väldigt mycket pengar på den här aktien.
Mm.
Och många av dem är säkert småsparare.
Mm. Hörrni, tusen tack för att ni har lyssnat. Vill ni höra den andra halvan av det här avsnittet där jag kommer prata om ett helt nytt sätt att tänka på utbud och efterfråga? Alltså, vad är det för cliffhanger? Då kan man gå in på monopol.se, Jakob. Där har vi också ett erbjudande.
Ja, då kan man prenumerera på Kapitalet och få tillgång till allt inlåst material. Och dessutom lyssna på alla Kapitalprogram utan reklam.
Ja.
Det kostar 49 kronor på månaden.
Nej, det kostar 6 kronor på månaden. Första månaden.
Man får inte vara dum.
Nej, det får man inte. 6 kronor första månaden och därefter 49 kronor i månaden. Kapitalet utan reklam och inlåst material upplåst. Det är en helt okej deal, tycker vi. Även om ni inte går in på monopol.se så är vi väldigt tacksamma för att ni lyssnar på de här avsnitten. Vi som gjort det heter Gunnar Harjus och Jakob Kjell. Kristoffer Krok har mixat och vi hörs på måndag igen. Hej då!
Hej då!